Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft!
Här är ett nytt avsnitt av Träningspodden och jag är Jessica Almenäs, som mitt emot mig i sängen som vanligt sitter Lovisa Sandström, eller Lofsan som ni känner henne som. Den här, sängen har ju liksom blivit vår arbetsplats nu, din säng.
Ja, det är ganska mysigt att det har fått en så här betydelsefull roll i Träningspoddens historia.
Ja, vi kanske ska döpa om vår podd från Träningspodden till Jessica och Lofsan i sängen.
Men nu är det här sista avsnittet på ganska länge som inspelas in här i Lofsan-sängen.
Ja. För du ska ligga i en annan säng länge.
På andra sidan jordklotet. Så vi räknade ut att först hade vi 6 timmars tidsskillnad när jag är borta, och sen så ska du ut och resa, och då var det 8 timmar fast åt andra hållet.
Alltså det är så konstigt, jag kan inte ens hålla reda på hur det kommer att bli. För du kommer att vara i Thailand och jag kommer att vara i New York. Och det är ju, alltså det är ju så långt ifrån varandra man kan komma egentligen. Åt olika håll från Sverige.
Jag vet inte hur vi försökte räkna på det där, om vi skulle komma närmare eller om det var längre ifrån varandra. Jag tror att det är 8 timmars tidsskillnad.
Det kommer att bli någon som får spela in lite så här smålullig, antingen på en strand eller i en hotellbar i New York.
Någon, kanske
någon av oss. Kanske jag. Nej då, jag ska åka iväg med mina barn, så att det kommer bli väldigt lugnt. Men däremot så blir det nog väldigt mycket leksaksaffärer, skulle jag tro.
Antagligen. Men det som är bra med att podda och att det finns internet, det är att man kan ju spela in var man vill runt om i världen. Så att vi kommer inte ta något juluppehåll, utan Träningspodden, den fortsätter över hela årsskiftet och in i januari 2016.
Ja, jag skulle ju inte klara mig utan min terapitimme en gång i veckan. Jag måste ju ha den här timmen. Och ni som lyssnar, ni skulle väl inte heller klara er, för man kan ju inte låta bli att träna bara för att det är jul och nyår. Det tycker inte jag i alla fall.
Nej.
Jag blir supersugen att träna under mellandagarna. För när man har proppat i sig så himla mycket på julbordet och knappt kan röra sig, så är det bara så skönt att få komma ut. Och ibland vill man ju också slippa släkten och sådär. Få komma ut på en liten löprunda själv.
Ja, men kroppen känner ju av det. Äter man mer än vad man brukar göra, då vill kroppen gärna göra om det till rörelseenergi. Så att man blir sugen på att röra sig, det handlar faktiskt inte i första hand om att kompensera, utan det är faktiskt så att kroppen vill ut och göra av med den energin som man har stoppat i sig. Så att jag tycker att man ska, om det är någon gång man ska ut och röra på sig, då är det mellan dagarna. Antagligen, och förhoppningsvis att man är lite ledig då också, att man kan träna utomhus på dagtid. Det är ju lyx för väldigt många.
Och då kommer man också kunna lyssna på våran podd, eftersom vi inte tar något uppehåll.
Ja, men nu har jag förstått att det är många som tänker Träningspodden, den lyssnar jag på medan jag tränar.
Ja, men man kan ju lyssna på den annars också, men jag tror att den är ganska härlig att lyssna på när man tränar.
Ja, alltså ska jag erkänna en sak, så Häromdagen skulle jag åka bil ut till Arlanda. Därför att jag kom på att mitt pass inte var giltigt 6 månader. Och jag ringde till thailändska ambassaden här i Sverige. Då sa de att nej, men du måste ha ett pass som är giltigt i 6 månader. Och så då tänkte jag, aha, mitt i kvällen åka ut till Arlanda för att fixa ett nytt pass. Och nu fick jag sms idag om att det faktiskt var klart. Det tog bara 2 dagar. Men då i bilen i min ensamhet så tänkte jag att men nu ska jag lyssna på mitt allra första avsnitt av träningspodden.
Har du inte lyssnat på ett enda avsnitt?
Nej, alltså jag tycker att det är lite jobbigt att höra min egen röst.
Ja, jag kan hålla med dig lite, men jag har faktiskt lyssnat på några. Och det sjuka är att ibland när jag lyssnar så är det som att jag lyssnar på några andra. För då kan jag bara säga, haha, det där var ju kul. Det är för att jag alltid skrattar åt mina egna skämt. Jag bara,
jag gillar det draget hos dig. Nej, men det var faktiskt så. Jag tycker att det är lite jobbigt att lyssna på min egen röst. Om jag kollar på Nyhetsmorgon i efterhand, då tar jag bort ljudet och sitter bara på mitt kroppsspråk. Men det som slog mig, nu lyssnade jag på 2 avsnitt bakåt i tiden, så jag började inte med de allra första avsnitten. Och det jag tänkte på, nu måste jag jobba med det här, så att om jag gör det här framåt i tiden, då måste du säga till mig. Mm. Och det slog mig att jag låter anfodd.
Anfodd? Ja, men det gör väl ingenting. Oftast har du ju precis tränat eller ska gå iväg och träna. Du får bara se det som en förlängning på ditt träningspass.
Ja, men jag, det kanske bara var jag som tänker på det. Men nu tänker jag att om det är någon annan som hör att jag låter anfodd i de gamla avsnitten, då ska ni nu tänka framåt i tiden att gud vad lugn hon låter. Hon har inte alls andningen uppe i luftrören i halsen, utan att andningen ligger ner i magen.
Nu måste du börja tänka lite mer som en yogi.
Ja, men
jag vet att du inte gillar det, men nu måste du tänka lite mer som en yogi. Jag passar på med magen.
Ja, men jag ska ju dessutom vara i Thailand nu och hänga med en jätteduktig yogi-tjej, Maria. Så att jag kommer nog komma hem där vid årsskiftet och vara liksom lite lugnare och så. Men nu ska jag tänka på min talteknik.
Jag har ju dessutom fått en läxa med sjukgymnast att jag ska gå på både yoga och pilates. Helst så många gånger jag kan. Och jag har ju aldrig varit en yogi. Som vi har pratat om, varken du eller jag är några yogis. Så det här ska bli väldigt spännande. Men det här måste jag återkomma till i träningspodden. För att jag har undvikit att göra min läxa än så länge. Men jag har verkligen som ambition att snart så ska jag ge mig in i yogadjungeln.
Men du är ju inte någon yogi, det har vi pratat om tidigare. Mm. Men du är ju heller inte någon gruppträningstjej.
Nej, så det här blir ju lite av en utmaning för mig. Men David Elenius, min kompis som jag gör lessons med, han har ju sagt till mig att du måste börja yoga. Ja, varför då? Har du inte tänkt på att yogatjejerna har de snyggaste kropparna? Jag bara, ja, okej.
De är ju superstarka.
Ja, superstarka och så här långa, smala, seniga muskler som jag gillar. Och så jättebra hållning. Du vet, nästan som att de går runt med en pinne i ryggen. Så det hade ju varit kanon. Det kanske blir en ny start i livet för mig nu med yoga och pilates.
Men då tänker jag som vanligt att är det så att man får den kroppen av att yoga, eller är det så att tjejer som har en sån kropp är bra på att yoga och därför gärna yogar?
Det får vi snart veta, för att jag har ju inte någon pinne i ryggen direkt. Jag ser inte ut som någon yoga i kroppen heller. Men nu ska jag gå minst 10 gånger. Så då kommer du att se om det händer någonting. Jag kanske bara glider in här som värsta katten om några avsnitt.
Ja, men det är väl en dags för en ny säsong av Let's Dance dessutom. Så då får vi väl se där på i den fina klänningen som du ofta har på dig.
Ja, när jag kommer trippande på mina kattlätta steg med en pinne i ryggen. Och så har jag de här långa yogimusklerna. Jag kanske sätter mig ner och gör lite rörelse. Nej då, jag överdriver lite. Men det blir spännande i alla fall.
Ja. Jag ska köra det som kallas för akroyoga när jag är i Thailand. Det tycker jag verkar spännande. Det känns som en lite mer fysisk form av yoga som kanske passar mig. Och så ser det väldigt roligt ut. Det ser ut som att man skrattar mycket. Det är liksom akrobatisk yoga. Som man gör tillsammans.
Coolt.
Ja, mycket sådär att man liksom använder varandras kroppar.
Du måste visa mig några rörelser sen. Och kanske, tänk vad coolt om du kunde spela in podden ståendes på huvudet en gång eller något.
Snack om att låta andfådd.
Man måste ju utmana sig själv.
Men du Jessica, jag som följer dig väldigt tätt på Instagram, ibland blir jag lite orolig för mig själv att jag ska råka så här deep-like en bild väldigt långt bak i tiden när jag kollar på dina flöden. Men det är mycket för att jag tycker det är roligt att göra lite research inför saker som jag vill prata med dig om. Men nu har jag ju sett att du har hyllat ett par skor.
Ah,
och nu blir jag så nyfiken, jag har inte sett dem här i verkligheten. Jag ser dem på bild. Men jag är lite nyfiken, kan inte du berätta vad, varför, hur, nya skor plötsligt?
Ja, jag har ju väldigt mycket träningsskor och löpardojor helt enkelt.
Du har väl väldigt mycket skor överhuvudtaget?
Ja, om vi ska vara helt ärliga, jag har extremt mycket skor. Men om man tänker träningsskor och löpardojor, då har jag kanske... Nu kommer folk att tycka att jag är sjuk i huvudet. Men jag skulle säga att jag har mellan 15 och 20 par. Det är ganska många.
Har du köpt alla paren? Eller är det så att det är liksom när du har fotografering?
Nej, men en del har jag fått med mig från fotografering och lite sånt. Men ganska många har jag faktiskt köpt och gått och provat ut i en butik och sådär. Så att det är lite av varje, men jag har samlat på mig en del. Jag är lite besatt av träningsgrejer. Jag är ingen tekniknörd direkt, det vet ju du. Jag springer ju sällan med klocka och pulsmätare och sånt. Men skor... är jag galen i träningsskor för olika syften och även kläder. Jag gillar ju att ha mycket färgglada kläder och sätta ihop massa konstiga outfits.
Karamellen Almenäs.
Precis, men nu var jag i alla fall hos min pojkvän, hälsade på honom. Då fortsatte vi fira min födelsedag.
Ja, just det.
Ja, men jag har ju hört att man får fira hela året, så att vi firade 3 dagar i rad minst. Ja, vi firade säkert 5 dagar i rad. Men 3 dagar i rad var vi uppe till typ 4 på natten.
Är det inte alltid ett firande att vara tillsammans med honom?
Jo, det
känns
det
ju
faktiskt.
Som att du är ju som ett fyrverkeri när du kommer därifrån.
Ja, det är som... jag vet inte vad jag ska beskriva det som. Härligt är det i alla fall. Härligt är det i alla fall. Det är de där små rosa molnen som seglar runt omkring, ovanför mitt huvud och runt mig och sådär. Hur som helst, vi firade och hade det trevligt. Och då fick jag lite presenter. Kul med presenter ändå. Då fick jag bland annat 2 par löpardojor från Mizuno. Som jag faktiskt hade önskat mig av honom. Så han visste vilka skor jag ville ha.
Okej, okay. Hade du skickat en länk? Eller hade du sagt så här, det här märket? Eller
nej, jag hade talat om exakt.
Ja,
den här skon, den här modellen i storlek blubbliblubb vill jag ha.
Vilken fin önskelista.
Ja. Då fick jag de 2 skorna som jag ville ha. Och det var ju superhärligt. För jag älskar de här Mizuno-skorna. Nu ska jag säga att jag är inte sponsrad av Mizuno. Så det här säger jag inte för att jag får betalt för att säga det. Utan
du är sponsrad av din pojkvän.
Jag är sponsrad av min pojkvän i det här fallet. Ja. Mizuno var faktiskt de första riktiga löpardojorna jag köpte. Jag tänkte så att när jag bestämde mig för att springa maraton så tänkte jag då måste jag ha ett par bra skor. Och då gick jag in i en butik och de fick hjälpa mig att plocka ut ett par skor. De var ju svindyra, de kostade ju 2000 spänn. Så jag bara såhär, gud vad har jag gjort? Tänk om jag har slutat springa om en månad. Så jag köpte bara skor för 2000 spänn. Men de där skorna, de håller på att trilla isär nu. Jag köpte dem 2012. Men jag kan inte slänga dem, det är mina skönaste skor fortfarande.
Men är det de som är med i Stora löparboken för kvinnor?
Ja!
De som där som du håller upp i luften,
ja,
som man ser har varit med om ett och annat.
De har varit med om ett och annat och det är mina älsklingar. Jag sprang mitt första maraton i dem. Från första stund jag klev i de dojorna, jag har inte haft ont en enda gång. Jag fick ju skav så när jag sprang maraton, men det handlar ju om andra
saker. Det kommer
saker.
Undan med.
Det blev så. Men de där skorna, de är så otroligt bra. Så har jag tänkt att jag ska köpa ett par nya Mizuno och så har det inte blivit av. Och nu fick jag 2 par av honom i olika modeller. De är grymma. Det är de bästa löparskorna jag har haft. Och det kan jag faktiskt säga med lite sådär pondus. För att jag har ju provat ganska många löparskor. Sen beror det på vad man vill, på vilket sätt man vill springa. Ska man springa sprint och sådär kanske inte är de bästa skorna som jag har. Men jag har ju skor som är väldigt bra stötdämpning, säger man va?
Ja.
För långdistans.
Men vad är det som du tycker är så bra med de här skorna? Vad är det som skiljer dem mot andra märken eller liksom modeller som du har haft senaste året?
Svårt att säga. Allas fötter är ju olika.
Men i ditt fall, är det just de här?
Men just i mitt fall så passar de här mig otroligt bra för att det är mycket stötdämpning. De har en speciell sula som är som... Det är som hål i sulan,
ja,
har du sett det?
På bilden som du la upp, sen var det lite svårt att se. Men det var som att det var så här fjädrar nästan.
Ja, det är nästan som att det är fjädrar. Så att skorna är nästan självstutsande, känns det som. Och de andra skorna jag har, de är såna på hälen men inte där fram. Så de är lite snabbare än de jag la upp på bilden. Ja.
Men tänk för några år sedan, då var det ju supertrendigt att springa med minimalistisk sko.
Ja, det funkar ju inte för mig.
Så lite dämpning som möjligt. Nej, men jag tycker det är jätteskönt att springa intervallpass. Eller korta pass eller om man springer på sån här löparbana, då är det jättekul. Men nu är det ju supertrendigt åt andra hållet med de här rejäla sulorna.
Ja, precis. Jag tycker väl i och för sig inte att man kanske ska följa trenden när det gäller just löparskor. Vi har ju pratat om det här någon gång innan, men när det gäller träningsskor som man har i gymmet, då tycker jag mer att man kan unna sig ett par snygga dojor. Där har jag så mycket färgglada skor så att det är ett skämt. Jag har lila, jag har rosa, jag har orangea och så brukar jag matcha dem med vad jag nu har på mig. Lite fånigt, men ändå. Ner
på trosnivå.
Men när det gäller löpardojor, då ska man ju hitta ett par skor som är sköna att springa i, som ens egen fot, ens egna knän, ens egen kropp trivs med. Men har man inte hittat rätt riktigt ännu eller vill testa på något ännu bättre, då kan jag verkligen rekommendera Mizuno, för vad de skorna är bra. Alltså de är så grymma. Jag är så lycklig. Oh. Och så har jag kommit på också, för när jag köpte mina senaste skor som jag köpte själv, de var från Asics. Och Asics har jag också sprungit i en del och gillar. Mm. Men då gjorde jag så amatörfel. Jag köpte en halv storlek för små. Ah. Och det kom jag på när jag var ute på min första långrunda. Bara, åh vad ont jag får i fötterna. Det här går ju inte. Så gick jag hem och kollade på mina gamla Asics. Hopp, de var en halv storlek större, ja. Idiot, tänkte jag då. Men med de här Mizuno-skorna, de har jag istället en halv storlek för stora.
Så kan du röra på tårna?
Ja.
Ordentligt.
Det är en liten bit från tån till kanten på skon, eller vad man ska säga. Från tån på skon.
Mm.
Och det är ju det som också gör att man inte får blånaglar eller...
Jag brukar säga att man kan ju ha ett par maratonskor och ett par vanliga löparskor, därför att fötterna sväller ju efter man sprungit några mil. Så ska man springa lite längre distans, så är det ju bra att ha en lite luftigare sko.
Exakt.
Men vi har ju pratat ganska mycket om skor i tidigare avsnitt av träningspodden, och det jag var så noggrann om att lyfta fram, det är att man inte ska använda löparskor in i gymmet.
Nej, precis. För det är ju inte bra. Så de här skorna med jättemycket fjädring som jag har nu, mina Mizuno-skor, de är ju mardröm att ha i gymmet, antar jag.
Ja, men de blir väldigt svampiga. Ja. Det blir ju instabilt. Och om man till exempel jobbar med knäböj eller marklyft eller utfall, då vill man ju ha stabilitet. Man vill kunna trycka ner foten i marken och där ska det sitta fast. Mm. Då vill man ju inte ha en sko som trycker ihop sig. Så att när man köper sko för gymträning, då skulle den vara platt. Så lite stötdämpning som möjligt. Det är ju liksom nyckeln. Så att när jag ser ganska otränande eller nybörjare som tränar i gymmet och så gör de knäböj med en jättestor löparsko, då brukar jag faktiskt hjälpa sig till dem. Det är bättre att du kör i strumplästen. Sen kan man av säkerhetsskäl tänka, ja men det är viktigt att ha skor på sig för att skydda tårna om man tappar vikter. Men inte hålla på och styrketräna i löparskor.
Jag har gjort det en del i löparskor. Man känner ju faktiskt, för innan jag visste om att det var så, och man känner ju att det är ju inte riktigt bra. Det är ju någonting som blir konstigt. Jag vet inte, det blir för högt.
Det är nästan som att man... vingligt.
Ja, precis.
Jag fick en fråga på min Instagram som jag tyckte var lite kul. Jag svarade inte direkt i tråden, därför att jag tycker oftast att det försvinner så bort i flödet. Men jag skulle vilja prata med dig om det, för jag vet att sen tidigare diskussion att vi inte är helt överens.
Mm.
Och vi är överens om ganska så mycket.
Ja, det är vi. Men inte allt.
Inte allt.
Och det är ju tur, för annars så skulle vi bara sitta och nicka till varandra här och säga, men gud, du har så kloka idéer, Lovisa.
Nej, men vi är inte överens om allt. Och så får det vara. Överhuvudtaget så tycker jag att det är intressant och blir mycket mer dynamik när man inte är överens. Sen kan man så här, jag har förståelse för den andra personens åsikter, men man behöver inte köpa allt rakt av. Men den här frågan, den handlade om kosttillskott.
Ja.
Alltså, jag som tränar så mycket borde ju äta kosttillskott. Hur orkar jag annars? Eller hur får jag träningsresultat?
Mm. Och vad menar du när du säger kosttillskott? Menar du så här konstiga proteinpulver som de som styrketränar för tävling stoppar i sig, eller vad pratar du om?
Nej, men alltså dels i den här specifika frågan på Instagram, då tror jag att det var dels det, alltså proteintillskott.
Mm.
Men sen så tänker jag också i kosttillskottsområdet, då lägger jag ju in alltså vitamintabletter, alltså antingen såna här brustabletter som man lägger i vatten.
Mm.
Men också det finns ju såna här fiskoljetabletter som man ska svälja som glider ner och fastnar alltid lite grann i halsen. Eller ja, men alla typer av tillskott som inte är liksom vanlig mat.
Mm, okej. Okay. Ja.
Men innan jag svarar på min fråga, då vill jag veta, du och kosttillskott, vi har inte pratat så mycket om det.
Nej, men jag är ju ett stort fan av vitaminer. Jag är ju inget fan av kosttillskott som proteinpulver och sånt. Det ägnar jag mig inte åt. Men vitaminer däremot tar jag ganska många. Jag ska alltid överdriva, det vet du.
Det är säkert att gå all in. Alltså många olika tabletter, ja, eller många olika vitaminer.
Ja, jag litar inte på sådana här som säger en om dagen. Eller en om dagen kvinna. Eller en om dagen för dig som tränar. Det tror jag bara så. Men gud, hur kan alla vitaminer jag behöver finnas i den där lilla tabletten? Nej, det tror jag inte på. Så då kör jag lite olika. Så jag tar... försöker ta varje dag. Ibland slarvar jag. C-vitamin, D-vitamin, en vitamin som heter B12. Jag tar magnesium och jag tar omega-3.
Ja, 5 fick du nu till när du räknade. Ja,
och så kanske det är någon fler som jag glömde.
Och det gör du en cocktail av på morgonen?
Ja, jag bara sväljer dem. Jag sväljer 2 i taget eller sådär. Men det jag har märkt är att i perioden när jag glömmer att käka vitaminer, för det gör jag ibland, då blir jag mycket mer sjuk. Och när jag sköter mig och tar mina vitaminer så är jag nästan aldrig sjuk. Och inte ens när jag ligger i loppträning. Och då bryter man ju ner kroppen.
Mm.
Så då är det ju ännu viktigare att man, tycker jag i alla fall, ger kroppen det den behöver för att hålla sig frisk. För att immunförsvaret blir så dåligt när du tränar så pass hårt.
Mm.
Så för mig funkar det här skitbra med vitaminer. Och jag tycker absolut att det har en effekt och att det är skitviktigt.
Men ja, för då, det här är intressant. Jag är uppvuxen med det som heter AD-droppar, va?
Ja, just det.
Och det har ju också jag gett till mina barn. Men sen när jag i vuxen ålder så vet jag att jag kanske var 19-20. Då höll jag på, inte med så mycket med proteinpulver. Därför att det brukar jag säga proteinpulver. Alltså det är, alltså smakar illa. Jag får så himla ont i magen av det. Så jag håller på att stå och skaka sådana här drickor.
Och så får man äcklig smak i munnen, och så flaskor.
Ja, det är inte min grej. Jag brukar skoja om att det ser ut som att killarna går runt med nappflaskor inne på gymmet.
Nej,
att
de
går
och skakar sina shakers. Alltså.
Men jag har inte en historik av att hålla på med vitamintillskott faktiskt. Men jag har ofta sådana goodie bags från olika event, och brukar alltid ligga med lite, kanske någon berocka eller olika typer av fiskleverolja, och eller just som nu pratade om att det var någon sådana väldigt riktat vitamin, alltså kvinna eller barn eller man eller sport och så. Så att jag har nog i alla fall säkert 15-16 olika burkar som står i något skåp där, för jag, liksom, jag kan inte kasta sånt när man får. Men jag använder inte något tillskott överhuvudtaget. Alltså ingenting.
Det är ju ganska otroligt.
Jag vet, är du sjuk inte ofta? Jag är nog kanske förkyld en gång om året.
Ja, det är ju ingenting.
Jag har inte varit magsjuk på väldigt länge. Någon gång så, på alla åren sedan Sixten föddes, så han är ändå 6 nu. Men det som jag tycker är intressant är att när folk frågar om kosttillskott, man kopplar alltid ihop kosttillskott med träning och hälsa.
Mm.
Att man tänker att det är liksom 3 viktiga delar att för att nå hälsa, eller framförallt för att få träningsresultat. Men jag håller inte med i den prioriteringen. Alltså om man pratar om träningsresultat så liksom jag gör nog liksom en helt annan, om man pratar om en prioordning. Alltså att först och främst så tänker jag att det är viktigt att man äter tillräckligt mycket kalorier. Alltså att man får energi som är kopplad till det du ska träna.
Mm.
Och sen kan jag prata om att, ja, men vart kommer kalorierna ifrån? Är det kalorier som kommer från kolhydrater? Är det kalorier som kommer från protein, kött, fisk, bönor och sånt? Eller är det från fett? För det kan man också se att det spelar roll om du äter 2000 kalorier bara från massa kött och fett. Eller om det är från kolhydrater. Och sen kommer det att man får i sig vitaminer och mineraler. Alltså mikronutrienter kan vi kalla det för.
Mm.
Och över det, när man liksom har koll på de 3 delarna, då kommer det så här måltidstiming. Alltså när på dagen man äter, när in på träning innan, när in på träning efteråt. Har man ätit frukost innan man tränar? Och sen, allra sist, när allt det andra sitter i den vanliga kosten och man ändå inte får resultat, då kan man prata om som en liten extra touch kosttillskott.
Ja, jag håller ju inte med det. Alltså, jag måste säga det, för att jag har verkligen märkt skillnad, speciellt när jag ligger i hård träning, när jag inte tar mina vitaminer, att jag blir sjuk hela tiden.
Men ska vi göra en liten gallup av det här då? Ska vi fråga våra lyssnare hur många som äter vitamintillskott och ifall de tror och tänker att det gör skillnad för dem?
Exakt, jag är också sugen på att veta vad folk äter för slags vitaminer.
Om det är de här multigrejerna som täcker allt.
Eller om det är någon annan speciell vitamin som de har kommit på är bra som jag har missat. Det är inte så troligt, men man vet ju aldrig.
Det är sånt junkie, vad sånt där. Men det är som en, var det inget ingefärspulver du pratade om i första avsnitten? Gud vad det engagerade, och folk åkte runt och letade ingefärspulver.
Ja, men jag har ju fått tips om vart det fanns här i Stockholm, men jag har inte hunnit åka dit och kolla det. Ja, men
någon kinesisk affär på Olof Palmes gata såg jag på vår Facebook.
I need it. Och det är en sån här fix idé som jag har fått. Det är så här, nej, nu börjar jag känna mig snuvig igen. Det är för att jag inte dricker mitt ingefära te varje morgon.
Men det, om vi då pratar om vad som är så här forskning och vetenskapligt när det gäller vitaminer och, eller tillskott överlag. Så jag tänkte faktiskt att jag ska, när jag kommer hem från Thailand, göra prover. Jag ska faktiskt testa och se om jag har några brister. Om det är någonting som saknas någonstans. För till exempel, om jag, när jag jobbar, om man tänker till vilka rekommendationer som jag ger till mina klienter. Då tänker jag så, ja men folsyra, det är ju sånt som alla, vad säger man, fertila kvinnor rekommenderas äta.
Mm.
Och det har ju att göra med fostertillväxten. Men jag ska inte skaffa några barn, fler, jag är väldigt nöjd. Så det, där ser inte jag att jag ska äta. Men så tänker jag så intressant, järn och B12. Som hänger ihop med varandra. Kanske har jag järnbrist.
Precis, för att järnbrist, det märker du ju ofta om du har. För att man blir ju trött. Man blir väldigt trött när man har järnbrist. Jag hade en period förra året när jag var supertrött. Alltså trött på ett sätt som inte går att förklara med att man har sovit för lite. Utan slut liksom.
Urlakad,
ingen energi, orkeslös. Trött och ville sova hela tiden och sådär. Jag var supertrött. Så jag gick till läkaren för att se vad jag hade brist på. För jag förstod att jag hade brist på någonting. Och då var det järn dels. Och det här var ju då när jag tränade inför ett maraton. Så att det var viktigt för mig att hitta vad var det som var fel. För att jag orkade inte sköta min träning riktigt när jag var så trött hela tiden. Järnbrist hade jag och så hade jag brist på B12. Och då tänkte jag så här, men hur kan jag brist på B12? Jag äter ju B-vitamin. Men B12 är tydligen väldigt speciellt. Så att en del människor har så att kroppen inte tar upp B12 i mat. Eller vanliga B-vitamintillskott. Eller att det blir för lite B12 i de tillskotten helt enkelt. Och en sån liten fjantig vitamin, om man nu kan kalla det så. Men B12 liksom, hallå. Det är inte ens vanlig B-vitamin. Det är någon liten B-vitamins variant på något sätt. Den kan alltså göra att man blir både deprimerad, att man blir trött, att man blir utmattad, att man i förlängningen kan man få nervskador. Det här är helt sjukt. Så tydligen så kan inte min kropp ta upp det här, och då måste jag äta B12 varje dag resten av livet. Men när jag började äta B12 så blev ju jag mycket bättre. Alltså jag blev ju mycket, mycket piggare. Det tog ju några veckor, men sen när jag antar att den då hade lagt sig på en normal nivå så märkte jag väldigt stor skillnad. Då åt jag också järntillskott.
Mm.
Så att ofta om man har problem med att man är trött och hänger eller kanske inte får resultat i träningen, så tror jag, till skillnad från vad du tror, att det faktiskt kan vara någon vitaminbrist. Men om du inte har några problem, då har du förmodligen ingen brist.
Nej, men nu,
jag tänker på dig liksom, att ja, du ska gå och testa.
Men nu tillbaka till dig här nu. För nu, du pratar om att du sprang mycket.
Ja.
Och att du hade järnbrist.
Mm.
Ja, jag har sett studier som kopplar ihop löpning och kvinnor, då oftast som menstruerande kvinnor, och järnbrist. Där man ser att löpande, man löper både för att man har mens, men man löper för att du springer.
Hallå Göteborg, nu är vi där igen.
Där fick jag till. Jämfört med kvinnor som styrketränar, att man har större risk för järnbrist därför att stötarna under fotsulan, alltså om man då inte har kanske de här skorna med sunodoja som svampar väldigt mycket. Nej, men att landningen med foten slår sönder blodkärlen under foten, och att det i sin tur skulle ge järnbrist.
Wow, vad komplicerat.
Så om en tjej som styrketränar regelbundet, ganska hårt, äter bra, och sen så börjar hon löpträna istället, och så plötsligt får hon järnbrist fastän hon äter precis som hon alltid har gjort. Då kan det ha att göra med att hon har börjat springa, alltså stötträna. Och det ger järnbristen.
Skulle du då rekommendera att man i förebyggande syfte äter extra järn om man springer mycket?
Jag tycker att man ska äta, om man inte har något problem med animaliska produkter och inte har någon sån här av etiska skäl, så tycker jag att blodpudding är ett väldigt bra sätt att få i sig järn. Men sen så har jag förstått när jag liksom pratar med människor som är duktiga på det här, att även att man tillagar maten i gjutjärnspanna, att det faktiskt gör skillnad. Så det är lite småsak, men sen vet jag att man kan gå så pass långt att man får en injektion. Alltså, men då ska man prata om att man är jättedålig.
Jag kan ju känna, inte bara på att jag blir trött när jag har lite järnbrist, för jag kan ju bli extremt sugen på blodpudding. Alltså, jag kan bli så sugen på blodpudding så att det känns som att jag nästan är en vampyr som måste ha blod. Det är bara så, får jag inte blodpudding nu? Då dör jag, lite så.
Mina barn fick blodpudding igår kväll. Och jag tog faktiskt en halv skiva, för jag tyckte det luktade så himla gott. Jag älskar blodpudding. Jag kan säga, men det var därför jag började med att reservera mig här med så här etiska skäl. För att det är inte helt rumsrent överallt att säga att man tycker om blodpudding.
Nej, nej, men nej. Blodpudding är ju en lite konstig maträtt egentligen. Men jag tycker det är så gott så att det är helt sjukt. För mig är det en delikatess att käka blodpudding. När jag var liten också. Det här är också sjukt. Min farmor, hon brukade göra... Nu kommer folk att tycka att det är ganska äckligt. Hon brukar göra blodpannkakor. Jag vet inte om man gör det bara i Norrland. Men vad man gör som det? En pannkaksmet som man blandar i.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och... sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Djurblod i. Hon jobbar i en charkdisk på Konsum i Jokkmokk och köpte väl hem det här blodet. Jag vet inte exakt vad det var för blod, men det är i alla fall någon slags djurblod som du blandar i vanlig pannkaksmet.
Nej, men gud.
Ungefär som i blodpudding liksom. Och sen så steker man dem som vanliga pannkakor, tunna pannkakor, men de blir helt svarta istället.
Är det lingonsylt då, precis som det är till blodpudding?
Ja, och de smakar inte lika sött som vanliga pannkakor.
Nej, det är för...
ja, men som, kanske som en blandning mellan blodpudding och pannkaka.
Vad spännande. Ska vi fråga våra Jokkmokks lyssnare där uppe ifall det fortfarande finns kvar, ifall man gör så här.
Jag undrar om man gör det någon annanstans i Sverige också, för att jag har aldrig någon annanstans sett någon som äter blodpannkakor.
Jag har inte ens hört om att det skulle finnas. Alltså när du berättar här, det har jag aldrig ens varit med om.
Var det bara min farmor som hade någon konstig grej för sig? Men det var supergott, jag älskar det. Jag brukade be om att de skulle ha blodpannkakor.
Ja, men då ska vi, jag ska i alla fall göra tester och så ska jag se om jag har några brister om någonstans. I så fall får jag väl fundera. Jag äter faktiskt väldigt mycket grönsaker, så jag tror när det gäller vitaminer, jag tror att jag får i mig mycket av det från maten. Jag äter varierat mycket grönsaker och jag tycker ju personligen inte att jag tränar så mycket. Eftersom jag vet att det finns... Alltså, jag tränar 4-5 gånger i veckan.
Det finns ju väldigt många som tränar typ 2 gånger om dagen.
Ja, och som ändå inte äter tillskott.
Nej.
Så, men det ska bli spännande att se om jag kanske behöver det.
Ja, men det blir ett intressant experiment. Men jag tänker eftersom du inte känner några symptom på någonting. Nej. Och blir förkyld en gång om året så skulle jag gissa att du har ganska bra värden. Men vi får väl se.
Ja, det ska bli spännande.
Blodprovet säger allt.
Fråga till vår Facebook-sida på träningspodden. Och vi svarar ju på det mesta som kommer in allt efterhand. I princip varje dag, flera gånger om dagen. Men den här frågan skulle jag vilja ta med mig in här i poddsängen. Och den handlar om viktnedgång. Och den här kvinnan, hon undrar... Hon har gått ner... Hon skulle gå ner 10 kilo.
Mm.
Hon hade gått ner 7 kilo och sen så händer ingenting mer. Alltså hon har 3 kilo kvar till sin... tänkta målvikt. Och hon vill inte banta. Och då undrar hon hur hon ska göra. Hon ska tänka liksom vilken väg hon ska gå. Och för det första så tänker jag. Har man gått ner 7 kilo. Det är jättemycket.
Mm, absolut, det är jättebra.
Ja.
Det är jättebra. Då är man ju verkligen på rätt spår.
Ja,
i alla fall.
Men då tänker jag att det kanske räcker.
Mm.
Det kanske är så att...
Kroppen kanske har landat lite där.
Ja, det kanske är så att den här 3 kilo till, det kanske är en gammal idealvikt för 10 år sedan. Man kanske vägde så mycket för väldigt länge sedan. Och att det kanske inte är rimligt och realistiskt att gå ner 3 kilo till. Men sen tänker jag också att det tar ganska lång tid för kroppen att forma om sig och liksom förhålla sig till de nya förutsättningarna. Så att ha gått ner 70% av det tänkta målet, att det kanske får vara så. Man kanske inte behöver träna ännu hårdare, äta ännu nyttigare, träna ännu mer.
Men det kan ju också vara så, för det har jag erfarenhet av hos kompisar och även hos mig själv när jag skulle gå ner efter att ha fött barn. Att ibland så landar man ju på en platå och det är som att kroppen behöver ta tid på sig och bara anpassa sig till de nya förutsättningarna, till den nya vikten. Att det blir som en liten... platå där man står stilla ett tag. Och sen plötsligt så säger det bara, om man fortsätter med sina goda vanor och äter hyfsat sunt och tränar och gör av med mer än man stoppar in och sådär, då kanske tar ett tag. Och sen så bara, puff, jaha, där försvann det 3 kilo. Mm. Som jag gick och väntade på att de skulle försvinna. Jag tyckte inte det hände någonting. Och det kanske inte gjorde heller på 3 månader. Och sen så bara, buff, så var de borta på 2 veckor.
Får ett extra flow, ja.
Ja.
Ja, nu eftersom inte jag vet exakt hur träningen ser ut för just den här tjejen och hur hon har tränat hittills. Men det jag kan tänka mig är att hon har tränat ganska hårt och mycket. Envist. Sen kan det ta lång tid. Men jag tror att just det du pratar om, den här platån. Mm. Om man hamnar på den platån, och det här gäller då inte bara för viktnedgång, träning för viktnedgång, utan det är även för träning för prestation, träning för hälsa, träning för motivation. Det är ju det att variera sig. Att göra någonting nytt. I ena änden så vill man ju inte change a winning concept. Om någonting har funkat bra, ja, då vill man ju fortsätta med det. Men om man känner nu att man stannar upp och att det inte händer någonting, att man gör någonting helt annorlunda. Så en person som har tränat väldigt mycket kroppsviktstyrka, alltså att man gör många repetitioner, ligger och nöter med bara kroppsvikten och har fått jättefina resultat för det, oavsett vad målet är. Och sen så stannar upp. Ja, men börja med lite tyngre styrketräning. Köp hem lite hantlar eller en kettlebell eller en liten skivstång. Och gör en liten förändring. Det behöver inte vara de här stora att man plötsligt ska börja springa 3 gånger i veckan. Utan att det kanske bara räcker med att styrketräna på ett annorlunda sätt.
Precis, och sen så väger ju faktiskt muskler också mer än vad fett gör. Det ska man ju komma ihåg. Så att när man omvandlar sin kropp och förvandlar den från att kanske vara otränad och överviktig till att sätta igång och träna och börja bygga muskler, så är det ju inte helt givet att du kommer att gå ner jättemånga kilo, men du kanske går ner många storlekar, eller kroppen omvandlar sig så att den ser ut på ett helt annat sätt, fast du kanske inte har gått ner de där 10 kilorna som var målet från början, så kanske du ändå, man kanske måste titta sig i spegeln och se vad har hänt, eller prova sina kläder och känna, vad har hänt här egentligen? Är det verkligen nödvändigt att gå ner de där sista 3 kilorna?
Jag har ju gjort 2 stycken stora viktresor, eller egentligen 4 om man räknar upp och ner, i och med mina barn. Min första graviditet så gick jag upp 12 kilo. Och sen gick jag ner, nu ska jag räkna. Jag vägde 70 kilo, 72 kilo tror jag till och med, när jag var på förlossningen med Sixten. Och som minst efter Sixten, alltså när han var liten, så vägde jag 52, alltså nästan 20 kilo.
Mm.
Och jag förstod inte då hur litet 52 kilo var i relation till 65 kilo. Jag hade liksom inte, kroppen formade sig mycket snabbare än vad hjärnan hängde med på. Sen blev jag gravid i princip direkt med Baxter. Och då gick jag upp 12 kilo igen. Men då vägde jag mindre från start. Så då gick jag upp från 52 till 64. Och sen gick jag ner från 64 till 49 kilo. Och det var samma sak där. När jag tittade på bilder på mig själv så såg jag inte då hur lite 49 kilo var. För att min hjärna var liksom, hade inte hängt med i den förändringen som kroppen var. Nu väger jag typ 6-7 kilo mer än vad jag har gjort som minst. Och jag, alltså, det spelar egentligen ingen roll. Alltså, jag blir inte varken mer eller mindre nöjd med kroppen, oavsett om den väger 5 eller 10 kilo plus eller minus. För att jag insåg att det ligger så mycket i känslan.
Mm.
Alltså att känna mig fast, att känna mig stark, att känna att jag orkar. Jag gillar ju den här styrketräningstrenden som är nu, där kvinnor förväntas och får styrketräna. Därför att jag har alltid hängt inne i gymmet. Och för mig har det varit så skönt det här att få ha kurvor. Jag är ju ganska kurvig med tanke på hur liten jag är. Och att det är okej, istället för att alltid känna mig som den biffigaste tjejen i rummet, även fast jag är petit och under 1,60. Så för mig har det inte spelat så stor roll om jag väger 50 eller 60 kilo.
Mm.
Alltså jag var inte mer eller mindre nöjd, och det försöker jag alltid liksom ge över till kvinnor som har just det där. För vi pratade om 56 kilos viktnedgång i ett gammalt avsnitt. Alltså har man 3 kilo att gå ner, det kommer inte spela någon roll. Alltså det kommer inte förändra nöjdhet eller kärleken till sig själv, tänker jag.
Nej, precis. Sen tror jag också att många som tittar för mycket, stirrar sig blinda på vågen, tror jag kanske har några så här gamla idealsiffror i huvudet. För att det här har jag tänkt ganska mycket på. Alltid när jag har växt upp så har det varit så här, som tjej, oavsett hur lång man är, så ska man inte väga mer än 60 kilo om man ska vara smal. Och 60 kilo, det är ju, jag är till exempel 1,75.
Ja.
Så för mig är ju 60 kilo ganska lite. Men jag har liksom alltid haft det som, i mitt huvud så här, nej men jag måste ligga runt 60. Alltså.
Det är ju en tvåbarnsmamma dessutom som har,
ja.
Som försöker, det är ju ganska orealistiskt.
Ja men jag har ändå liksom kämpat på och klarat att ligga både under 60 när jag modellade. Så vägde jag ju som minst 52. Det är ganska lite när man är så lång som jag är. Men jag låg alltid under 60, jag brukar låg så här 56. 56-57 var väl min så här normal vikt som modell. Nu vet jag inte vad jag väger, för jag väger mig inte längre.
Nej.
Men under den perioden när jag fortfarande vägde mig, då skulle jag alltid säga att jag måste ändå ligga runt 61-62. Jag kämpade och slet. Och så började jag tänka på det här om dagen. Hur sjuka är inte de där idealen egentligen? För att idag så är det ju heller inte förut, i slutet av 90-talet, början av 2000-talet, då var det lite fint inom situationstecken att vara heroin chic som Kate Moss. Då skulle man helst vara supersmall, inte ha några muskler, tunn skulle det vara.
Mm.
Men nu har vi ett helt annat ideal i dagens samhälle. Idag är det ju högsta status att vara vältränad. Mm. Och ha lite muskler, att man ser att man är vältränad, det är status att träna, det är hög status. Men då kan ju inte de här gamla viktidealen hänga kvar.
Nej, att man i ena änden vill ha kurvor för att man har lår och rumpa.
Ja.
Och sen i andra änden vill man också väga lite.
Och så ska man ändå inte väga mer än 60 kilo.
Stark i gymmet, nej, det går inte ihop.
För det är alla killar alltid när de ska gissa vad man väger. Jag vet inte om de säger det för att vara snälla, men du hade sagt, men du väger inte mer än 60 i alla fall. Det är precis som att 60 är någon sån här monstergräns. Och 60
vad är det för
kilo...
killar som vill gissa,
ja, men jag
vad
vet.
Du väger?
Många killar som tror att tjejer aldrig väger mer än 60 kilo. Då vet jag inte om det är deras tjejer som alltid har ljugit för dem eller hur det är och sådär. Men det är någon slags bild som många snubbar har i huvudet, att tjejer väger aldrig mer än 60 kilo.
Och jag känner ju få vuxna kvinnor som väger under 60 kilo.
Ja, jag med. Jag känner några, men de är ju typ
1,55 som jag.
Ja, men väldigt små.
Ja. Ja, vad intressant. Jag tror inte att någon man har frågat mig vad jag väger någon gång. Däremot har jag alltid under min uppväxt och sena tonår, tidiga 20-åringslivet, jag har alltid blivit buren. Jag har alltid blivit upplyft och sådana har folk burit iväg med mig. Och det är ju någonting som jag har fått jobba jättemycket med nu i mitt nya liv. Alltså 31-årig, tvåbarnsmamma. Försöker ändå ha ganska mycket pondus. Och att jag rent teoretiskt kan bli vägburen av vilken man som helst.
Alltså, det är ju superhärligt. Tänk jag då som alltid har varit lång och du vet, baskettjej. Det är väl aldrig någon snubbe som har burit mig någonstans.
Dina händer släpar i marken.
Uffa. Nej, jag kan drömma om det där ibland. Tänk att få vara så här petit och bara ligga i en mans famn, du vet, så att han bara kan bära runt mig som King Kong bär runt på sin dam liksom.
Ja, men jag får ju kämpa mycket mer för att bli tagen på allvar.
Ja, möjligen. Ja, du kan ligga
ju ner det. På väldigt många män.
Ja.
Det är ju coolt.
Ja, speciellt när jag klackar.
Ja, ja. Du och David Helenius. Mm. Jag gillar det. Ja, men så om vi pratar vittnegång att gå ner de sista 3 kilo när man redan har gjort en väldigt stor viktresa. Vad ska vi sammanfatta svaret med?
Nej, men jag tycker bara att man, som jag har sagt förut i podden, stirra er inte blinda på siffrorna på vågen. För vågen är mest bara skit. Gå på känslan. Hur känns kläderna? Hur sitter kläderna? Hur känner jag mig i kroppen? 3 kilo som du var inne på, det gör egentligen varken till eller från. Alltså 3 kilo, vi snackar om en sån liten felmarginal i princip. Så att det kommer knappt att synas.
Nej. Ja, vad bra. Där
så
var
tycker
vi,
jag i alla fall.
Där var vi överens.
Ja. Och jag tycker att man kanske inte ska... Det är klart att man ska ha ett mål om man har en stor viktnedgång att göra. Att man kanske har som mål att jag vill gå ner 20 kilo. Men sen när man börjar närma sig målet, då tror jag att man snarare ska försöka känna av hur känns det? Hur mycket har jag gått ner i storlekar på kläderna? Hur sitter de? Hur tycker jag att min kropp känns? Är jag nöjd med min kropp? Mår jag bra med min kropp? Då kanske det räcker. Även om man har 5 kilo kvar.
Mm.
Eller hur?
Spot on! Nu har vi pratat träning, vi har pratat utrustning, skor, vi har pratat lite viktnedgång. Vi har ju ett nytt samarbete med hälsocoacherna och Arla.
Mm.
Och i förra avsnittet då pratade vi om IBS.
Superspännande.
Och du blev ju väldigt engagerad i det här nu.
Mm, för jag har ju IBS. Och det är ju intressant nu också när jag har fått lära mig att IBS faktiskt orsakas av stress. Och att det är mest kvinnor som har IBS. Och då blir jag ju förbannad av alla de här stresssymptomen som vi kvinnor ska behöva dras runt med. Jag vill bli av med den där IBS-magen. Men det finns ju sätt.
Ja, och jag har träffat Sofia som är hälsocoach. Och pratat om, nu säger jag, FODMAP. Men...
Jag sa också food... Nej, du sa FOD... Vad sa du?
Jag ville säga FODMAP.
Jag vill också säga FODMAP, för att min läkare rekommenderar det här till mig, nämligen. Titta in på FODMAP, för där kan du få lite hjälp med vad du ska äta och inte. Men tydligen ska du inte äta FODMAP.
Nej, men vi ska se vad Sofia säger. Och det här kommer då hälsocoacherna i samarbete med Arla.
Hälsocoacherna i samarbete med Arla.
Sofia Antonsson är legitimerad dietist och en av Arlas hälsocoacher. Och i varje avsnitt så har vi ett nytt kosttema. Och idag så ska vi prata om FODMAP. Är det så du uttalar, Sofia?
Faktiskt inte. Det kallas för FODMAP.
FODMAP. Mm, vad betyder FODMAP?
FODMAP är ju en sån här specifik, alltså sjukdomsspecifik kostbehandling. Och ingen diet.
Nej.
Jag får be. Det är en behandling som vi använder inom sjukvården för att behandla personer med IBS. Och FODMAP är egentligen ett akronym. Det står för fermenterbara kolhydrater. Det är lite konstigt. Men alltså det är de som jäser i magen.
Mm.
Och den här behandlingen kommer från Australien ursprungligen. Där har man använt den i över 15 år. Och den är väldigt effektiv. Den hjälper ungefär 75% av patienter med IBS. Vilket ju är en enormt bra siffra med tanke på att vi inte har några läkemedel idag mot IBS.
Ja, och vill man lära sig mer om IBS så ska man lyssna på förra avsnittet av träningspodden, därför att då har vi ett helt inslag om det. Men du säger att det är alltså en behandlingsmetod och inte en diet.
Absolut, och det handlar ju om flera saker. En diet för mig är kortsiktig. Det handlar mycket om viktnedgång och en diet är någonting man kanske provar på egen hand. Och alla de här tre är liksom big no-no i FODMAP. FODMAP gör man tillsammans med en dietist som kan det här. Det är en behandling som förmodligen är livslång. Det vet vi inte än eftersom vi inte vet om IBS är ett livslångt tillstånd. Och det är en behandling som man absolut ska göra, inte göra på egen hand och se på en lite längre sikt.
Men vad innebär det att äta FODMAP? Kan vi göra någon sorts definition av det?
Ja, alltså... Enkelt sett, det här är ju en väldigt avancerad kostbehandling med ett ganska stort kostingrepp. Man får lägga om kosten rejält. Men alltså i grund och botten så handlar det om att ta bort de kolhydrater som då jäser i magen. Vilket ju är, man delar upp det i fyra grupper. Fruktos, alltså fruktsocker. Laktos, mjölksocker. Och sen något som heter oligosaccharider som är en liten bökig term. Men den finns då i lök och vitlök, baljväxter och alla sädeslag. Och sen sist har vi sockeralkoholerna, xylitol och sorbitol och så vidare. Så plockar man bort livsmedel som innehåller de här molekylerna och äter bara de livsmedel helt enkelt som inte innehåller de här under en period. Och på så sätt så får man liksom bort symptomen i magen, eller man kan minska dem i alla fall.
Men det handlar om att maten ska gå igenom tarmen i en annan hastighet, eller när du pratar om fermentering i tarmen, har det med farten att göra?
Till viss del, eftersom de här FODMAP-molekylerna, de beter sig lite olika i olika människors magar. Men har man IBS och man till exempel har en ganska snabb mage, man kanske är diarrédominerad, då drar de här FODMAP-molekylerna ner vätska i tarmen, vilket gör att man blir ännu lösare i magen och får kanske mer frekventa diarréer. Så att ja, det har till viss del med farten att göra, men mest med att de jäser, alltså skapar gaser, upplåsthet och olika typer av vätskebalansrubbningar, så man kan alltså bli mer förstoppad eller mer lös i magen beroende på vilken typ man är.
Men hur vet man ifall FODMAP är någonting för mig? Alltså, som du säger, man ska inte prova det här själv, men kan man göra någon liten sån här light-version och testa sig fram?
Jag brukar säga så här, om man är lite osäker och vill testa, då är det lök och vitlök och sädeslag som är det man kan liksom prova att dra ner på hemma innan man går vidare och gör den här utredningen. Men jag träffar ju patienter hela tiden som kommer och har provat själva och har försökt och hittat listor på olika ställen. Och så har de gjort någonting fel. Det kan vara att man har druckit kamomillte varje kväll för att man tror att det är bra för magen. Och det innehåller ganska mycket FODMAP-molekyler, kamomillte.
Och då får jag plocka bort det och så blir de bra. Och det kan vara att man äter avokado för att man har missat att det inte är riktigt tillåtet i den här behandlingen. Så det är lite synd att göra det själv, för det är så oerhört liksom, många faktorer att förhålla sig till. Så att det är lätt att det blir fel.
Många som kommer till mig och vill ha hjälp med sin kost, de klagar på det här att man är uppsvullen i magen, ofta ont i magen, så tror de att de är glutenintoleranta.
Ja.
Medan när vi förra avsnittet pratade om IBS så kan jag kanske känna igen fler symptom där istället för de här klienterna. Alltså hur ser du på sambandet mellan då gluten och FODMAP och IBS? Hänger det ihop på något sätt?
Egentligen inte. Gluten är ju ett protein som finns i vetekorn och råg. När vi pratar FODMAP så är det ju bara kolhydrater. För det är bara kolhydrater som har potentialen att jäsa i magen och skapa IBS-symptomen. Och då är det fibrerna i sädeslagen. Men det är klart att tar man bort bröd och blir bra i magen så drar ju de flesta slutsatserna att då var det gluten. Men det är det i de allra flesta fall inte, utan det är att man får bort de här jäsningsbara fibrerna i sädeslagen. Så att gluten i sig kan ju generera andra problem, alltså man är glutenkänslig, man får yrsel, huvudvärk, ledvärk och så vidare. Och då är man inne på ett lite annat spår och då kan man ta bort gluten därför. Men i den här behandlingen så handlar det om fibrerna i sädeslagen.
Men måste man äta FODMAP resten av livet om det är det som hjälper i den här problematiken?
Alltså poängen med FODMAP är att man ska göra den här elimineringsfasen och sen återinför man livsmedel i olika ordningar. Och då ska man komma fram till vilka kanske 10-15 livsmedel som stör magen allra mest och försöka undvika dem. Så att vi jobbar med att försöka lägga tillbaka så mycket som möjligt så att man inte ska undvika någonting i onödan. Och sen kombinerar vi det här då i till exempel vår IBS-skola. Där kombinerar vi kostbehandling och stresshantering, det vill säga andningsövningar, mindfulness, medicinsk yoga. Och hittar man den liksom kombinationen så blir den flesta mycket, mycket bättre. Så att i slutändan hantera stressen och sen kanske då identifiera 10 olika livsmedel som man vet att håller jag mig undan från dem där så är magen helt okej.
Men hur svåra problem ska man ha för att en sån här typ av behandling ska vara aktuell enligt dig?
Det är egentligen olika. Det kan vara allt från lite bubbel i magen bara tills alltså de som klassas som svåra IBS-fall som kanske är hemma mycket från jobbet, har upp mot 20 diarréer per dag eller så vidare. De flesta har faktiskt hjälp av det här och det är likadant med de patienter som har Crohns och ulcerös kolit som också har liknande symptombilder. De blir också hjälpta av den här behandlingen.
Men om man till exempel håller på med långlopp, att man springer långpass upp mot 1,5 timme och vill hålla på med sportdryck som ju ofta innehåller olika typer av sockerarter. Mm. Finns det något sätt att komma runt det där enligt dig? Alltså, hur skulle du lägga upp det? Ska man kunna fortsätta med långloppsträning och köra FODMAP samtidigt? Eller är det svårt att kombinera?
Det beror alldeles på. De flesta reagerar på fruktos som finns i en del sportdrycker och såna här geléer och så vidare. Mm. Har man återinfört fruktosen med gott resultat, då är det bara att köra vidare. Men är det så att man är fruktoskänslig, då brukar jag rekommendera att man gör egen sportdryck och använder då till exempel druvsocker istället, som är en bättre molekyl för magen om man tänker FODMAP.
Kan hela familjen äta enligt FODMAP under en sån här period?
Ja, brukar jag säga. För att vi vet ju att de här kvinnorna som drabbas av IBS, för det är oftast kvinnor, 2/3 av de som drabbas är kvinnor. Det är högpresterande, ganska stressade personer. Och ska man då stå och laga flera maträtter till familjen så kan det bli lite övermäktigt i början. Så jag brukar säga, ja, hela familjen kan äta FODMAP om man nu tänker som middag. Ingen ska äta FODMAP som inte har IBS, alltså FODMAP fullt ut. Kan man äta lök och vitlök, då ska man göra det. Men som i familjen och äta bara en middag hemma går alldeles utmärkt. Att göra samma till hela familjen.
När jag gjorde research inför det här samtalet så tittade jag lite grann på vattenmelon som jag vet finns med på en av de där FODMAP-listorna. Och jag själv kan äta honungsmelon när jag är utomlands, men kan få ganska ont i magen när jag äter vattenmelon. Kan man se skillnader på olika typer av fruktsocker i sådana fall, till exempel melonträsket som man kan hamna i när man är utomlands?
Absolut, och vattenmelon brukar jag ta som exempel, för det är ju den absolut värsta frukten i FODMAP. Den innehåller 3 av 4 FODMAP-kategorier. Både sockeralkoholer, oligosaccharider och fruktos. Så att det blir som någon sorts cocktail i magen. Medan då honungsmelonen innehåller en ganska låg grad av bara fruktos. Och därför klarar kroppen att ta upp den mycket, mycket bättre.
Ja, vad intressant. Mm. Det har jag verkligen lärt mig själv av att vara på semester och välja från fruktbuffén.
Ja, precis.
Kul. Stort tack Sofia för det här samtalet om FODMAP som det uttalas.
Tack själv, precis.
Ja, men det här är ju otroligt intressant tycker jag. Man lär sig väldigt mycket, speciellt när man har de här problemen. Jag har ju inte gjort min läxa, som läkaren sa till mig, och tittat på det här FODMAP. Hoppas han inte lyssnar på podden nu, för det är katastrof.
FODMAP!
Ja, just det. Så jag FODMAP?
Nu sa du FODMAP.
FODMAP. Men till exempel lök och vitlök, det är ju sånt som jag reagerar på. Så jag kommer nu att kolla in på den här och se vad jag ska utesluta av kosten. Däremot är jag tveksam till att stoppa in det i kosten igen.
Ja, det kanske vill, så det funkar. Du vill bara ta bort allting?
Ja, allt som jag får ont av vill jag bli av med. På något sätt.
Och vad är det för problem som du har liksom i praktiken? För det här kanske är fler som känner igen som har lyssnat på IBS-avsnittet. Vad är det liksom din mage protesterar igenom?
Ja, men alltså, om jag äter lök till exempel, då får jag nästan direkt magknip. Magknip som alltså gör så ont i magen. Och den blir uppsvälld, ballongmage. Så att man kan inte ha byxorna stängda. Liksom. Jag måste knäppa upp byxorna. Och det är väldigt obehagligt helt enkelt. Man blir lite gasig och magen låter något fruktansvärt. Det kan vara oerhört pinsamt ibland. Eller som när man sitter i Nyhetsmorgon ibland så är man så här... Gud, hoppas att inte min mage går ut i mikrofonen. För det här, ja, men du vet, man sitter och har så allvarliga samtal och min mage håller på så här.
Som en groda.
Nej, men ibland så ser man att gästerna bara tittar på en så här och så i reklampausen. Ursäkta, var det där din mage? Bara, ja, jo, tyvärr.
Men, och du har ju funderat över ifall du är känslig mot gluten.
Ja, jag har ju funderat om jag är känslig mot gluten eller laktos eller allt möjligt. Men jag är ganska säker på att det är IBS faktiskt. För nu har jag läst in mig på det här och lyssnat på avsnitten här i podden. Och alla symptom och sådär stämmer ju. Och jag kan ju också identifiera viss mat som gör att jag blir sämre.
Mm.
Och eftersom det för mig är mest lök och vitlök så känner jag att jag utesluter ur min kost. Det kan jag ju faktiskt göra. Jag dör ju inte om inte jag får äta lök. Men det är lite jobbigt för jag kan inte egentligen äta bröd. Kan inte egentligen äta pasta. Och sånt tycker jag är gott. Så ibland äter jag ändå. Mm. Så det kanske ändå är en idé att försöka sig på det här.
Ja, och Sofia, hon har en hemsida som heter ibsfri.se. Berättade hon för mig när mikrofonen var avstängd. Så den kan jag rekommendera om man vill gå och läsa på lite mer om det här innan man ger sig ut i vad ska man säga, FODMAP.
FODMAP-djungeln.
Ja, så läs på ordentligt och som Sofia rekommenderar att man faktiskt tar hjälp av en dietist och får lite handledning i arbetet för att få bort magproblemen. Det här är ju alltså någonting som i första hand drabbar väldigt stor utsträckning kvinnor som stressar mycket, prestationsdrivna och som inte har tid och lugn att sitta på toaletten.
Ja, säkert många som lyssnar på den här podden, antagligen. Om jag får gissa. Du, innan vi stänger igen butiken för idag så måste jag berätta om en liten spaning som jag har gjort.
Jag älskar dina spaningar.
Ja, det här är en Facebook-spaning.
Oh.
Det var nämligen så här häromdagen att jag kände att... nej, men nu är jag så kär och tycker att det är så härligt. Så nu så ska jag ändra min relationsstatus på
du
Facebook.
Du glittrar i ögonen här på Jessica och det är inte en ögoninflammation.
Nej, så jag tänkte så här, nu ska jag ändra min relationsstatus på Facebook. Bara för att jag tycker att det är så härligt nu att vara kär. Då kan alla andra få veta att jag är kär också. Så gjorde jag det. Så gick jag in och ändrade till in a relationship. Sjukaste jag varit med om. Det är ju som att fylla år. Den bekräftelsen man får.
Det var värre. Alltså,
nej, men du vet, jag kunde inte lämna Facebook. Men jag tror att jag fick fler likes på att jag hade ändrat min relationsstatus än jag fick när jag fyllde 40 faktiskt. Ja, det fick jag baska med. Jag tror det var 400 personer som likade att jag nu var i ett förhållande. Och så mycket kommentarer. Det var hjärtan och det var grattis och det var så mycket kärlek i kommentarsfältet så att... Nej, det var inte klokt. Det var ju en egokick. Jag blev ju helt lycklig. Jag bara, gud, man borde ju ändra sin status oftare.
Men du hade inte pingat någon ett namn där då? Det var inte så att det gick
nej,
ut
men han ville ju vara lite hemlig. Så då pingade jag inte hans namn då, även om jag gärna hade gjort det. Men han tyckte däremot att jag skulle köra ett litet spratt på alla på Facebook som tyckte att det var så härligt. Han bara, kan du inte ändra till singel? Jag bara, va? Jag kan du inte bara ändra till singel och skriva så här, fan, det höll inte.
Typ dagen efter.
Det tyckte han var ett jättekul skämt.
Är det Göteborgs humor?
Ja, det är Göteborgs humor, uppenbarligen. Men nej, jag tyckte det var lite elakt mot alla vänliga själar som hade skickat så himla mycket kärlek till mig. Det var riktig lovebombing kan jag säga.
Verkligen, och jag hoppas att du delar med lite grann av den andra personen i den här relationen också.
Av kärleken, ja. Eller vad? Ja, men han behöver nog ingen, han är så trygg och härlig. Så. Han får massa hjärtan från mig. Så.
Men nästa avsnitt av träningspodden, det kommer från Thailand där jag är och tränar massa, hänger på stranden och dricker fruktdrinkar. Men då är du fortfarande kvar i Sverige, eller hur?
Jag är i Sverige, knegar på här i vinterkylan.
Ja. Så tack för det här avsnittet.
Ha det så bra allihopa. Hej då.
Hej då.
Producerat av Perfect Day Media.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.